Yes, vi har inget tid att förlora. Jag ska köra direkt på. Och jag är väldigt glad att få vara här med idag. Och jag tror det är fina grejer som också ni kommer få höra. Jag kommer få lära mig efter det här. Vi börjar direkt på. Jag har två verser jag kommer utgå från. Men vi börjar med att läsa Romarbrevet 12:1-2. Och den här versen är tagen från The Message, svenska översättningen. Detta är alltså vad jag vill att ni ska göra. Med Guds hjälp. Ni ska ta allt ni gör i det vanliga vardagslivet. Sova, äta, jobba, gå. Och bära fram det som ett offer till Gud. Att ta emot och acceptera det som Gud gör för er är det bästa ni kan göra för honom. Bli inte så välanpassade till samhället ni lever i. Att ni passar in utan att tänka efter. Ha istället Gud i tankarna. Då kommer ni att förändras. Ge akt på vad han vill och vara snabba med gensvar. Okej, det här verkar väldigt liksom normalt. Jag kände igen mig jättemycket när jag läste det här. Liksom, det vanliga vardagslivet. Sova, äta, jobba, gå. Liksom, det är något som vi alla gör mer eller mindre ofta. Och samtidigt är det så lätt att vi diskvalificerar oss själva. Du, precis som jag, kanske ibland tänker att är jag faktiskt där Gud vill att jag ska vara? Är inte min kallelse större än så här? Eller vad är min kallelse? Vad är kallelse? Har inte Gud ett spännande liv för mig som jag kanske missar för att jag lever mitt liv för normalt eller för på fel sätt just nu? Och är jag verkligen på rätt plats just nu? Tänk om jag bara hade kommit igång med tron lite tidigare. Då hade jag säkert varit någon helt annanstans idag. Tänk om jag bara hade fått allt att faktiskt fungera lite bättre. Min första punkt är att det liv du lever nu, det duger. Jag ska säga någonting kort om det. För jag tror vi tenderar att tro att de liv som vi lever, det är kanske inte riktigt vad det skulle borde vara. Och så går man runt och är missnöjd. Man är kanske missnöjd på mycket runt omkring. Men allt kommer till allt så man är nästan mest missnöjd med sig själv. Och jag vet inte om Gud har skapat oss till sin avbild för att vi ska gå runt och vara missnöjda. Det kan hända, men jag tror inte riktigt det. Vi tänker att vi inte riktigt duger, att det handlar om att vi ska ändå be lite mer. Vi ska ändå liksom leva lite mer för Gud. Vi ska vara på, eller tänk om vi bara är på en annan plats. Om jag skulle göra någonting annat just nu, då kanske allt bara skulle falla på plats. Allt skulle ordna sig. Sen är det extremt lätt att vi jämför oss med andra. Att men, vi växte upp tillsammans, så se vad det har gått bra för den personen. Liksom deras familj, den bara blomstrar liksom som en blomsteräng på sommaren. Och här är mitt liv och här är jag. Liksom, vad har jag gjort fel? Varför har det gått som det har gått då? Och så tänker man att kanske liksom jag lever ett för normalt vardagligt vardagsliv. Men det muntrar upp mig den här första versen att ta allt det som ni gör i det vanliga vardagslivet och bär fram det inför Gud. Jag tror vi behöver lära oss att vara tacksamma istället för att klaga. Och jag tror att vi behöver inse att vi duger och att vi inte blir någonting annat genom att jämföra oss med andra. Eller liksom, vi kommer ingenstans genom att jämföra oss. Och min första poäng bara idag, eller min fråga till dig, jag tror du att du är på fel plats just nu? Tror du att du absolut inte duger? För jag tror, om vi tror att vi inte duger, så då tror vi också att vi gör för lite för Gud. Vi duger inte för honom heller. Så att det liv du lever nu, det duger. Okej, vi kör vidare. Sen kanske vi frågar oss, eller jag frågar mig. Jag ställer ju alla de frågorna till mig själv också. Det är inte så att vi är ju alla i samma båt, eller hur? Är inte alla mina brister och missar då ett hinder för Gud på något sätt? Liksom jag säger att okej, jag duger, jag ska vara den jag är. Betyder det att jag alltid kommer vara den jag är med alla mina brister och så här? Jag tror att Gud vill nog föra mig någonstans, men han vill också säga till oss att där du är just nu i ditt vardagsliv, du duger. Du behöver inte försvinna någon annanstans för att jag ska kunna ha någonting med det att göra. Du duger. Så punkt 2 och fråga 2. Är inte alla mina brister och missar då ett hinder för Gud? Och vad menar jag med det? Ja, bra fråga. Vi tänker kanske då, som troende, som kristna människor, så ska saker ska vara på ett visst sätt För mig har det alltid varit så. Man har liksom vissa kristna ideal. Du får lägga vad som helst i den meningen. Liksom. Men det ska vara fint på något sätt. Liksom. Vi ska leva ett väldigt kärleksfullt liv. Bry oss om våra medmänniskor. Man har fått goda exempel. Liksom. Ens kanske kristna ledare har lagt ett högt exempel. Och bra exempel på många sätt. Men så ser man på sig själv och inser att nej men, jag är inte riktigt liksom så där präktig kanske. Eller jag är inte kanske så där duktig. Men jag tror det verkligen att, och jag kommer till, jag ska förankra det också i Bibeln, det är inte bara mina egna tankar, men jag tror att Gud kan göra exakt vad han vill. Oavsett om vi är präktiga, om vi är fattiga, om vi är hopplösa eller omöjliga eller framgångsrika, vem vi än är. Bara vi liksom tillåter honom att göra det. Och det handlar inte om att vi ska fara någon annanstans eller vara någon annan. Utan det handlar om att vi inser att den jag är, den kan Gud möta. Och sen när vi får möta Gud, det har jag själv fått känna av också, och jag kanske flera av er. Men när hans ingrepp får komma, eller han får göra sitt liksom, ingrepp i mitt liv, han får möta mig. Så det tycks ju inte handla om att han ska göra mig präktig och mäktig och fantastisk direkt. Utan det tycks ju handla om någonting på ett sätt ganska småskaligt. Någonting som kanske inte syns så snabbt. Om att han får visa sig själv stor i vår enkelhet. Och jag tror det är det, för mig i alla fall, är det det som tron handlar om. Att Gud får vara stor mitt i all min enkelhet, mitt i all min svaghet. Och vad han gör sen, vad han gör i mitt liv då han möter mig, då han visar sin kärlek till mig. Det handlar mycket mer ofta än jag vill inse om vad han vill göra på insidan. Inte om, som vi har pratat om tidigare, så han slipar inte bara till utsidan. Och han bryr inte sig bara om att liksom, vi sträcker upp händerna på rätt tillfälle i lovsången. Utan han bryr sig om vad som rör sig på insidan i våra liv. Mina yttre brister, skavankar, motgångar och problem är inte ett problem för honom. Jesus berättar en liknelse om kärleken till våra medmänniskor och väljer att använda en samarit som det här exemplet. Och jag vill prata om det här för jag tror att när vi pratar om att vara troende och att vara kristna och tillhöra en församling så handlar det ju ganska mycket om oss själva, vem vi ska bli, hur mycket vi ska få av Gud, hur välsignade vi är eller hur, vad vi är. Men jag tror du behöver få någon slags utflöde och du behöver få ett utflöde innan vi är perfekta. Vi kommer aldrig bli perfekta. Och jag tror det är därför Jesus ville att använda en samarit i den här berättelsen. Det kommer upp på skärmen också. Lukas evangeliet 10:25-37. Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom: vad står det skrivet i lagen? Vad läser du där? Han svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Och det var väl korrekt svarat. Jesus sa till honom: du svarade rätt. Gör så och så får du leva. Då ville mannen försvara sig och fråga Jesus: vem är då min nästa? Jesus svarade: en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläder, misshandlade honom. Och sen gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg. Och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen men gick förbi. En samarit som färdades samma väg kom också dit. När han såg mannen förbarmade han sig över honom. Och han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår. Det var någon slags liksom, så medicin, och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värdshusvärden och sa: sköt om honom och kostade mer, ska betala när jag kommer tillbaka. Okej, nu kan vi då tänka att den här samariten som han tog som ett exempel, han var ju en liksom präktig, mäktig, fin man liksom, som skötte sin uppgift, tog hand om sin nästa. Helt sådär som vem som helst av oss skulle göra. Och så tänker vi att han var ju ett fint exempel. Liksom. Han var kanske lite väl fint exempel. Skulle jag verkligen göra det där? Jag tror vi behöver förstå lite bakgrunden. Tyvärr vet jag inte allt för mycket om en samarit, men vad jag har förstått, så i den här kulturen, så en samarit, så liksom hörde till en annan, till ett annat släkte, och var kanske inte de korrekt religiösa. De kanske inte var de som firar gudstjänst med leviten och prästen på en söndag eller lördag i synagogan, utan samariten var väldigt normal människa som kanske bara inte hade enligt liksom alla de här reglerna allt på koll, utan han var sin egen typ. Men jag tror när Jesus berättade den berättelsen, och det som gick upp för mig var att jag tror han hade ett hjärta som hade fått bli berört på något sätt. De andra som borde enligt sina liksom fina meriter, och att de var präst och de hade liksom högt uppsatta sina religiösa yrken, så borde de ju ha stannat och brytt sig. Men det mesta de hade, så det handlade om deras yttre, om deras liksom, ni vet. Och så kommer det en man som hade faktiskt det där från insidan. Det bara verkte i hans hjärta när han såg att han var någon som behövde någonting. Han ligger halvdöd, han blöder. Hemska saker liksom. Klart jag hjälper honom. Och jag tror vi också behöver komma till den platsen där Gud kan få inte bara förändra hur vi ser ut och beter oss, eller hur vi sjunger falskt eller rent i sångerna, eller hur vi liksom hur vi pratar, utan han behöver förvandla vår insida. Vi gör en twist, liksom bara vrida om lite, ge av sin beröring, och det kanske inte märks direkt. Vi är inte kanske korrekta hela tiden, men jag tror inte han söker det korrekta yttre, utan han vill ge ett förvandlat inre. Men ändå försöker Benjamin Sträng, framme på scenen som ni ser på just nu, försöka pressa fram någonting halväkta och kärleksfullt, halväkta kärleksfullt liv som ska verka så kristet. Jag brukar göra det ibland, ni brukar säkert göra det ibland, men ni vet, man vill att det ska verka på ett visst sätt, och allt för ofta så blir man lite falsk. Man vet att jag är ett vrak inuti, men jag vill ändå få det att verka så bra. Om folk frågar mig, hur är det på riktigt med dig? Så svarar jag, nej men det är perfekt. Och så ler jag. Och så kanske också du gör. Vi försöker pressa fram någonting halväkta. Samtidigt, om vi är ärliga, så handlar vi så ofta som de här två i berättelsen, som såg behovet, men på något sätt kände sig bara för viktiga för att stanna upp. För viktiga för att leva det liv som Gud skulle vilja ge dem. Liksom leva för någon annan människa. De var för viktiga. Det handlade för mycket om dem själv. Men mannen som stannade, han var en man efter Guds hjärta, tror jag. Och vi läste i början här också att bli inte så välanpassade till samhället ni lever i, att ni passar in utan att tänka efter, utan ha Gud i tankarna. Då kommer ni att förändras inifrån. Och det fantastiska i den versen är att det står också först att med Guds hjälp kommer ni leva era vardagsliv. Med att äta, gå och jobba, sova, jobb och allt det här. Med Guds hjälp så kommer ni kunna leva era liv till Guds ära. Inte med er egen hjälp eller med någon annans hjälp, utan med hans hjälp. Och det är ju så här, vi vet ofta allt så bra. Vi vet hur saker ska göras för att det ska vara korrekt och verka bra. Jag har några goda vänner här i församlingen, och det är en av de största, tycker jag, den största glädjen att få höra till en kyrka, att man lär känna andra människor som kanske har andra sätt att se på tron och som har annan bakgrund, andra saker man går igenom. Men vi satte och pratade med några vänner förra helgen, och så kom vi in på, vi pratade liksom om bara allt den här undervisningsserien och Romarbrevet har fått betyda för oss under hösten, och var bara tacksam att få med i Sion liksom. För att det gör någonting med en. Det tar bort den här pressen att försöka vara så mycket. Försöka bli någonting som man inte är. Och har hjälpt många av oss, eller de som vi satt och pratade med. Det har hjälpt flera av oss att slappna av. Och det är vi så tacksamma för. Men då kom vi också in på eller vi började prata om kakor. Och jag är inte så duktig på att laga kaka. Men sen var Fia där också. Hon är extremt duktig på att laga kaka. Och grejen är att nu kan jag få en kaka att se bra ut. Det är som inte, ni vet, strunt samma vad som finns inuti, men man kan smeta ut grädden så att den är jämn, och man kan placera ut liksom bär och kanske spritsa med någon chokladsås. Så man kan få det att se bra ut. Jag vet inte, alla andra män här kanske, liksom, man har försökt åtminstone. Och ibland blir det riktigt, riktigt snyggt. Det var bara skillnaden att hon till skillnad från mig då, så tänkte ju faktiskt på vad hon lägger i den där kakan. Det ska vara hälsosamt och så här. Och det skulle jag inte tänka på kanske på samma sätt. Utan jag tänkte bara på att nej, men om jag lagar en kaka, det händer nog inte ofta, men när jag lagar den, det ska se bra ut. Och någorlunda rätt ingredienser. Och det är så där det funkar ganska ofta. Det ser så rätt ut. Men sen när man tar ett tugg av det så smakar det ju liksom mer salt än sött. Och det blev bara någonting fel på vägen. Och ni förstår, det handlar inte om kakor det här, utan det handlar också om våra liv lika mycket. Att vi bryr oss så mycket om hur saker ska verka, men vi struntar i vad som egentligen finns där. Och jag vet inte, hur länge orkar man leva sådana liv? Som ska vara så otroligt speciella hela tiden. Ibland är de ju bara inte så speciella, det liv som du och jag lever. Det är ju ganska normalt, det är ganska vardagligt. Jag menar, alltid orkar man inte fixa en kaka med perfekt utsida. Utan ibland kanske det bara måste, liksom, man lagar en kaka för att laga en kaka och så har man inte alla små finesser. Och det är helt okej. Okay. Man kan ju ändå bjuda den åt någon. Och jag tror när du och jag får bli berörda av Gud, när vi på något sätt, när det går upp för honom att hans nåd verkligen är så stor, när det går upp för oss att han verkligen gav sitt liv för oss, utsidorna förändras kanske inte så snabbt, men det händer någonting. Och jag tror vi också, chanserna blir när Gud får beröra våra liv, att vi tenderar att bli mindre själviska, vi tenderar att bli mindre egocentriska, det handlar lite mindre om oss själv. Och därför, liksom, det är ingenting vi själva förändrar, det är ingenting vi själva gör, utan det är han som förvandlar oss. Och att någonting blir förvandlat, det är ju annat än att man förändrar någonting. Ändå så lätt så förändrar vi saker och ting utan att riktigt låta Gud förvandla det. Och jag i alla fall drömmer om att få leva ett liv som är lite mer lik den här samariten. Jag vet att jag inte alltid har allt på koll. Men jag vet inte allt vad som står i hela Bibeln. Liksom, jag missar ibland, man gör bort sig. Det är vi alla. Men att ändå få liksom, mitt huvudfokus är att få ha min blick på Jesus, ha min blick på Kristus. Och han får bara fortsätta jobba i mig. Och det går inte så snabbt. Och ibland ser kakan aldrig bra ut. Jag menar på utsidan. Men så länge han är mittpunkten, så då tror jag saker ordnar sig. För det är bara han som kan svänga mörker till ljus i mitt liv. Och det är bara han som kan hjälpa mig att bli mindre självupptagen. Men ändå svänger vi så ofta om det. Som vi pratade, jag vet inte när det var, men vi hade, och det kanske hela förra hösten, pratade vi om det här att vi älskar det för att han först har älskat oss. Och jag tror det är dit vi behöver komma. Där det handlar om vad som kommer från ett hjärta fullt av tacksamhet till honom. Och inte vi försöker få det att verka som att vi har en grymt bra relation med Gud. Eller att vi har... Nej, jag tror vi måste vara ärliga. Eller hur? Jag gillar mycket bättre att prata med människor som är ärliga. För att då känner man att men, om den säger någonting ärligt, så då kan man själv också vara ärlig. Jag tror att Gud verkligen, han söker liksom våra hjärta som de verkligen är. Han vill inte, vi kan inte lura honom på något sätt. Den här samariten, han kunde inte lura någon. Det syntes säkert på långt håll att han inte var präst. Att han inte var, liksom, hade alla yttre preferenser. Men det som märktes, så det var vad som fanns på insidan och hur han bemötte den här människan. En kort fråga innan vi tar sista punkten idag. Försöker du anpassa ditt yttre så att du ska passa in i till exempel i kyrkan eller bland dina troende vänner? Försöker vi för mycket anpassa det yttre? För det är väldigt lätt att slipa det. Försöker du anpassa ditt yttre så att du ska passa in? Och ja, dagens sista punkt heter så mycket som Guds helighet vill landa i din, mitt i din enkelhet. Det var ju som vi har sagt, den mannen som Jesus nämnde som huvudperson i liknelsen. Han var ingen speciell typ. Han var troligen lika normal som du och jag på många sätt. Och liksom i all enkelhet så tar Jesus det här exemplet som bara berättar hur Guds kärlek ska få komma ut till en annan människa. Genom en enkel, normal, liksom, kanske ung kille, kanske som jag, inte vet jag. Kanske som någon äldre, jag vet inte vem, hur gammal han var. Men jag tror vi behöver bara få slappna av. Det liv som jag lever, det liv som du lever, det duger helt enkelt. Och det liv som du lever, det är också ovärderligt. Även om det kan vara fullt av problem och fullt av utmaningar. Men det är ju ganska mänskligt. Vi har ju alla liksom problem och utmaningar. Det behöver vi inte sopa under mattan, för att då blir man ju konstig om inte man har sånt. Det är väldigt mänskligt och det är många gånger vår verklighet. Men Gud har på något sätt en förmåga ändå att få vända vår, eller få möta vår verklighet med sin verklighet. Och någonting händer när han möter vår verklighet med sin verklighet. Det är som att då finns det chans att det mörka kan bli ljust. Och att det som inte funkar kan börja fungera. Och att den insida som kanske är lite som ett vrak kan börja liksom förvandlas till att bli lite mer vad Gud tänkte att det skulle vara. Är det okej om jag berättar ett kort exempel för er? Jag har en liten berättelse om en det var en kille som jag egentligen inte alls kände, som för några år sedan hörde av sig. Och det råkar vara en sån dag då jag inte alls, jag var inte själv som på topp så här. Filisen var inte den bästa kanske, och jag gick själv kanske att fundera på sånt som handlar om mitt lilla liv liksom, och lite så här liksom navelskåderi. Jag funderar med jag, mig och mitt då, att oj, det är så synd om mig. Och så ringer en kille upp mig, eller han skrev väl åt mig på Facebook och frågade att hej, att jag har lite problem och jag orkar inte med mitt liv, att jag har hört att du är en som man kan prata med och kan vi träffas? För jag skulle gärna vilja prata, för att det känns omöjligt och hopplöst. Och så sa jag det, men okej. Först tänkte jag, Gud, fattar du inte att jag också har problem idag? Att jag tycker lite synd om mig och att det inte var på topp. Men tydligen bryr inte han sig alltid. Nej, det jag tror han gör. Men han kanske bara ville att jag skulle flytta mitt fokus från mig själv. Och jag hade ju inget val, så han kom till mig och vi satt och pratade. Vad säger man liksom? Jag hade ingenting att säga. Och så sa jag, nej, men det blir säkert bra. Och jag försökte liksom peppa lite och säga, ja men kämpa lite, nu är livet bra. Och det finns nog mycket mening och så här. Men man kan ju inte göra så mycket. Så vi bad tillsammans en kort bön och så bara lämnade vi det hos Gud liksom, att han skulle få göra sin grej. Och bara på något sätt rädda hans liv om han kan göra någonting. Och någonting händer, för det är ändå som att Guds verklighet då kommer in i hans verklighet. Det händer inte så här direkt. Men jag pratade med den här killen för det här nu flera år sedan. Jag pratade med honom för bara några veckor sedan och han sa fortfarande, hej Benjamin, kommer du ihåg den där gången då vi satt och pratade tillsammans, då vi bad tillsammans? Och nu kommer jag ju ungefär ihåg det, men jag trodde inte att han skulle komma ihåg det. Och det är bara det som är så fantastiskt, när Guds verklighet möter vår verklighet så finns det chans att någonting fantastiskt kan hända också. Och jag tror det där, om vi vill bli lite mer liksom som det var tänkt att vi skulle vara, lite mer osjälviska kanske i vårt sätt. Vi behöver inte försöka bara bli dem eller förändra vårt beteende. Förstås kanske vi behöver göra vissa obekväma liksom förändringar själv också, som att faktiskt svara då någon ringer och vill komma på en kaffe till exempel. Men vi behöver först och främst bara tillåta Gud att beröra oss igen och igen. För det, vad hjälper det om vi bara kör på och låtsas att allt är bra? Om den här pojken som jag pratade med, om han skulle bara ha låtsas att allt var bra, eller inte prata med någon, eller inte tillåta Gud att få möta hans liv, jag vet inte var det skulle sluta. Troligtvis inte så bra. Och det tycks ju bara vara så att den Gud som vi tror på, den Gud som vi sjunger om här, har bara en förmåga att med sin helighet komma in i vår enkelhet. Och jag vet inte varför det är så. Jag tycker det låter dumt. Nej, inte dumt, det låter ju bra, men det låter ju så konstigt. Men samtidigt, jag menar, läser man lite i Bibeln så här, Jesus kom ner mitt i ett stall, inte kanske ganska smutsigt stall, så han umgicks med människor som folk trodde att han inte skulle umgås med. De trodde han skulle till kyrkan och bara umgås med dem som redan var lite religiösa, men han gick till dem som inte var det. Han gick till dem som verkligen behövde det. Och det ger ju mig och det ger dig hopp, tror jag. För att vi är ju de som verkligen behöver det. Och det är ju, vi behöver inte bli bättre på att muntra upp våra egna liv eller bara för att förändra våra liv. Utan jag tror vi behöver bli bättre på att tillåta Gud att förvandla våra liv. Och vad behövs till det? Jag tror det bara behövs ett lite ödmjukt, en ödmjuk inställning till att man bara inte har allt på full koll. Och att man verkligen behöver honom dag efter dag efter dag. Paulus skrev på ett ställe när han skulle uppmuntra dem i Korint. Så skrev han att den här skatten, den här tron på Jesus, den har ni som i lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Det känns, jag vet inte vad han menar egentligen, ett lerkärl. Men för mig låter ett lerkärl ganska kört. Och så det här känns det. För mig ibland. Och det kanske gör det för dig. Att det är lite kört att leva. Hela det vardagslivet som vi pratade om i början. Det är också lite kört. Men den här skatten, den här tron på Kristus, den hör hemma där det är lite kört. För då blir Guds kraft det som blir ärat. Och då blir hans namn det som är upphöjt. Och då är det han som får tack. För det handlar inte om våra starka liv eller vår präktighet eller mäktighet. Det var en kompis också till mig som inte egentligen alls gillar kyrka och tro och något sånt. Men han var väldigt förvånad över när han har varit hit några gånger. Ändå fått uppleva att man får vara sig själv. Att man ändå, man behöver inte liksom, man blir inte tvångsomvänd. Ingenting drastiskt händer om inte man själv verkligen vill det. Och han var bara förvånad över den här ärligheten som fanns. Och som man kanske också upplevt genom vissa andra gemensamma bekanta som bara har fått någonting själva från Gud också. Och tänk om våra liv också skulle kännas igen lite mer på att de är ärliga, att de är öppna, att de är inte så styva i kanterna och så slipade på utsidan, utan de är ganska ärliga, de är som lerkärl. För att ett lerkärl kanske också har lite sprickor, och det ljus som finns inuti ett lerkärl kanske slipper ut om det finns lite sprickor. Och det har hjälpt också mig att förstå att kanske inte allt bara ska vara perfekt till 100%. För om det skulle vara det, kanske jag skulle hindra Gud att synas i mitt liv. Så Guds helighet vill landa mitt i din enkelhet. Och jag tror vi behöver göra så mycket speciellt. Vi behöver leva de vardagliga vardagsliv som vi redan har. Jag tror att det duger på så många sätt. Det enda vi behöver är att fortsätta bara öppna vårt hjärta så att Gud kan beröra oss. Så att vi kanske i vår tur, om det är det som Gud vill, kan ge vidare det åt någon annan. Och jag ska ta en sista vers här till slutet. I Matteus evangelie 5 i The Message översättning så står det att om ni stäng inga dörrar och bjud på era liv. Om ni öppnar er för folk så kommer folk att öppna sig för Gud. Fadern som bjuder på sig själv i himlen. Alltså när vi får det här mötet med Gud gång på gång. Jag behöver det oftare än jag medger. Och när vi får möta generös, överväldigad, liksom brutalt stor kärlek från Gud och inse att jag tänker att han älskar mig fast jag är som jag är. Så när vi får möta hans generösa kärlek så tror jag vi också kan leva våra liv generöst. Men det blir så lätt att vi gör det tvärtom, att vi ska leva som generösa kristna, som liksom osjälviska, och så blir det bara ett enda religiös liksom religiöst regelverk där vi ska försöka vara någonting som inte vi är. Så du är du och du duger, som Steffi har sagt någon gång. Och där du är, så jag tror det är okej att du är där du är. Men vill du att Gud ska få fortsätta förvandla och förnya din insida, så då tror jag han också vill göra det. Men som jag hörde någon säga någon gång, att det är aldrig som att det står ju någonstans så här att han bultar på vår dörr liksom, eller bultar på vårt hjärta och så här öppnar vårt hjärta och någonting sånt. Men jag hörde någon säga det någon gång, att då Gud knackar på vår dörr. Så det finns som bara ett handtag. Det finns alltid bara ett handtag på insidan. Och det är bara vi som kan öppna det. Och är det inte ganska skönt? Han pressar inte sig på. Han vill inte liksom tvångsförändra våra liv. Utan han vill, om vi vill det, så förvandlar han våra liv. Men det är bara vi som kan öppna upp och säga till honom att Gud, det vill jag verkligen. Gör din grej i mig. Och tänk om bara vår gemenskap, vår kyrka och våra liv ska få präglas ännu mer av. Ännu mer av det. Att vi kan säga åt varandra att hej, men du duger som du är. Och mitt där du är just nu. Gud kanske har någonting stort för dig, men fortsätt med det du gör. Fortsätt leva ditt liv. Fortsätt jobba. Fortsätt äta. Fortsätt sova. Och ha den här inställningen att Gud, jag är ett enda brustet kärl nästan, men kom och möt mig där jag finns och gör vad du vill göra i mitt liv. Så tror jag det blir bra till slut. Jag repeterar snabbt. Punkt 1. Det liv du lever nu, det duger. Punkt 2. En fråga. Är inte alla brister och missar ett hinder för Gud? Där kan vi nästan svara nej. Och punkt 3. Guds helighet vill landa mitt i din enkelhet. Tänk på den här mannen som hjälpte den här skadade. Liksom, han var inte korrekt, han hade inte allt på raden, men han bara var ändå den som Jesus valde att använda som ett exempel. Vi tror ibland att de perfekta kristna exemplen, det är någon slags perfekta liv, men det är det inte alls. Utan det är de som har ett hjärta som får bli berört. Och därför tror jag att det viktigaste, det bästa vi kan sträva efter är att bara få växa i vår relation, egen relation med Gud, och så att han får ge det han har tänkt. Inte så att vi behöver visa upp allt vi har gjort, utan så att han får påminna oss om vad han redan har gjort. Ska vi bara be tillsammans till slut? Jesus, jag tackar dig för att du har gett oss de liv som vi har, Gud. Jag tackar dig, Gud, för de relationer du har välsignat oss med, Gud, de människor som finns runt oss och den församling vi får ha. Gud, vi bara vill leva våra liv till din ära, Gud, men vi vill inte försöka pressa fram någonting som inte egentligen finns på vår insida. Vi vill låta dig, Gud, beröra våra liv så att allt som vi gör får utgå från en tacksamhet till dig, Gud, och som får utgå från att vi först har fått din kärlek, för att du först har älskat oss. Gud, hjälp oss att bara vara mer ärliga inom liksom den gemenskap vi har i kyrkan och med varann. Gud, lär oss att inte lägga krav på varann, utan lär oss att älska varann. Gud, lär oss att förklara för varann att vi duger, att vi är fantastiska människor och Gud har stora saker för oss, istället för att anklaga varann och prata bakom varandras rygg. Gud, hjälp oss som församling bara att mer leva efter ditt hjärta, Gud. Mer få bli berörda av det som du gör för oss, Herre. Vi tackar dig, Gud, och vi tackar dig för att det verk som du börjar, det kommer du slutföra. I ditt namn ber vi. Amen.